Att läsa vidare efter fullgjord folkskola på 40-talet, det var nästan omöjligt om man var synskadad. Var man dessutom kvinna och synskadad, då var det i stort sett omöjligt. Vera Linghede, hon gjorde det. Sveriges första synskadade kvinnliga student. Det här var något som intresserade Dagny Urgi. 1993 besökte hon Vera på Gotlandsgatan 46 i Stockholm, där Vera bor, för att fråga mer om hur det faktiskt var. Men först frågade hon vart Vera är född.
Jag är född uppe i Ångermanland. Lövik, Nyadal var min barndomsadress. Lövik är byn, en liten by i kusten, i Höga kusten.
Vad är närmaste större stad?
Härnösand. Ja, vi hör till Kramfors, apropå det.
Jaha. Så,
hela, det är ju ovanför älven så att säga vi bor.
Ja.
Där hör till Kramfors kommun.
Jaha.
Men stan för mig har alltid varit Härnösand annars.
Mm. När gick du på tomtebode?
Jag började 1927 på hösten. Jag kom direkt ifrån Serafimen. Jag hade gjort illa året innan i ögat. Och jag hade legat i Härnösand först länge.
Jaha.
Och sen var jag hemma några månader, som skickade mig till Serafimen. Så där hade jag varit från maj till någon gång i september. Jag kom till Tomteboda lite sent på terminen. Jag hade lärt mig till bokstaven P på Braille-alfabetet.
Vem hade lärt dig det?
Det var en man från Jämtland, Gustav Rydberg.
Jaha, som låg där också?
Som låg där då.
Jaha, också för ögonskada?
Ja, det måste han ha gjort. Han låg på ögonavdelningen i alla fall.
Jaha.
Och han lärde oss C.V.D. Eriksson från Utansjö, om du vet vem.
Ja.
Han var där också.
Jaså.
Och vi kom till Tomteboda på samma gång, fast han fick börja på institutet för han var äldre än vad jag var.
På Tomteboda, du gick alla slöjdåren?
Ja, jag gick alla 10 åren där.
Ja. Gick du i maskinstickning som man hade för sig att norrlänningar skulle ägna sig
åt? Jo, jag gick i maskinstickning. Jag satt hos fröken Fagerell och stickade på maskin.
Och fick en stickmaskin också när du gick ut?
Ja, en halva stickmaskin.
Jaha.
Som jag har sålt, som jag är väldigt bedrövad över nu att jag sålde.
Ja, du tänkte.
För nu skulle jag vilja ha den.
Ja, du, så där är det. Kunde du försörja dig på den där stickningen?
Jag bodde ju hemma. Och fick ju liksom hjälpa till hemma, så det var ju inte någon.
Det blev ingen heldagssyssla?
Nej, jag sysslade väl både natt och dag ibland. Men, men det blev ju inte något levebröd egentligen.
Nej.
För mig. Det
Nej.
Var ju att jag skulle. För, när jag sökte ju mig till Hula så småningom.
Ja, var det när du studielustan började brinna?
Ja, det var väl så här att jag hade väl, jag var, får se, 37 kom jag hem och 39 var jag nere i Stockholm på när DBF hade 50 års. Och sen efter den turen så försökte jag komma till Stockholm på olika sätt. Men sen fick jag ju för mig att jag skulle börja plugga. Och då skrev jag ju först till rektor Ek.
Ja.
Jag ville ju ha pengar, för jag kunde ju inte få någon som ordnade någonting liksom. Men där fick jag ju blankt nej.
Ja, tänk.
Han tyckte inte att...
Att du skulle ägna dig åt...
Nej, han ansåg att om jag hade så pass mycket praktiska förutsättningar så att det var det enda jag skulle satsa på. Minns jag att han skrev, för teoretisk, det hade jag ingen framtid på liksom, helt enkelt. Så det var hans. Och då skrev jag till Trulin och han var väldigt positiv.
Nothing,
men vad han ville var ju att jag skulle på något vis bevisa mina kunskaper. Så att han, det var han som föreslog då att jag skulle gå en folkhögskolekurs. Och då sökte jag in på Hobla folkhögskola till andra årskursen där. Och där fick jag då dels, jag läste ju språk för att det, men det kunde jag så pass mycket då, så det hade jag inget att hämta där.
Nej.
Jag säger så.
Nej.
Vad jag däremot lärde mig en del där var de här realskoleämnena som jag måste på något vis tentera av mig.
Ja.
Kemi, ja. Fysik och matte.
Ja.
Det hade jag en jättebra lärare där på Hobla. En ung man som heter Lantmansson, kom jag ihåg. Och han grejade, ja, han lät mig, jag kunde ju inte skriva upp någonting, men
nej,
han lät mig muntligt. Han tog mig enskilt liksom och lät mig muntligt svara på frågor han gav i skrivningen och allt,
ja,
sånt där. Liksom. Han var jättebra.
Men tyckte du annars att det här folkhögskoleåret var berikande?
Det var ganska jobbigt på ett sätt. Men det var, ja, det var nog berikande, men det var ganska jobbigt.
Ja, men sen efter det, då tyckte Tullin att du,
ja,
hade bevisat.
Ja, då hade jag fick betyg helt enkelt ifrån från andra årskursen, för de gav betyg där.
Ja. Så då kunde du bevisa att du...
Och då sökte jag in till Enskilda. Jag fick den adressen, Enskilda. Nej, inte Enskilda, heter det. Stockholms samgymnasium,
ja.
Och då hade Tullin ordnat med... Han hade talat med fröken Elg, Alfhild Elg.
Ja, Alfhild Elg.
Så hon,
ja,
hade ordnat bostad... En inackorderingstant uppe i Tegnérlunden.
Men du, under gymnasietiden, hur gick det då med studielitteraturen?
Då fick jag avskrivet en hel del via biblioteket. Mm. Elin Höök,
ja,
grejade en hel del.
Ja.
Jag kommer ihåg att han skrev av texterna. Vad heter det? Lund. Vad heter han?
Claes Lundin.
Claes Lundin.
Ja.
Rätt mycket åt mig.
Ja.
Och sen hade jag ju då två damer som kom och läste. Tre egentligen. Damer som kom och läste för mig en timme.
Ja, det var den tidens lektörer.
Ja, jajamensan.
Blev du medlem i Stockholms blindförening då, när du kom?
Ja, jag blev väl överflyttad. Jag var ju med i Ångermanlands förening.
Ja, så det blev man automatiskt.
Det blev jag nog ganska, ja, automatiskt. Jag minns att jag skulle presentera mig för Rätsler en gång. Då var Lisa med mig. Vi var uppe en söndag morgon och de var...
Ja.
Jag ringde på dörren där och han verkade inte riktigt vaken, tror jag. Eller jag vet inte, han verkade inte
alls. Söndag morgon.
Ja.
Ja.
Då Lisa var ledig så att jag tog henne med.
Ja, just det.
Hon jobbar ju lördagar alltid.
Ja, liksom. Visst, man jobbar ju lördagar, ja, på den tiden, ja.
Och jag hade väl inte förvarnat heller.
Men litteraturförsörjningen var inte så besvärlig då?
Nej, inte. Alltså frånsett att man ju inte hade, jag hade ju inga grammatik och sånt där just.
Nej.
Sånt där som man skulle ha som uppslagsböcker just.
Nej.
Det var väl,
nej,
de mest textböckerna jag fick. Och sen...
Jag
minns att den där timmen när de här damerna var hos mig, då gick det mest åt för mig att skriva av grammatikexempel och sånt där.
Ja, just det.
Det var mest,
ja,
sånt som... Och så, läste de väl lite filosofi, ni säger Adelsvärd läste filosofi som hon sa.
Ja, filosofi och geografi och historia, det var ju,
ja,
rena.
Ja, det var lite sådana där läsämnen. Som...
Ja.
Men det var ju också på den tiden att lära historia, minns jag, läraren gick ju igenom.
Ja. Just det.
Och jag satt ju hela tiden med regletten och tunt papper i knät och skrev.
Ja.
Så gjorde jag ju mitt lilla... När jag kom hem så försökte jag göra ett litet kompendium av det där.
Ja,
och så stod jag in med det liksom.
Ja.
Och så läste jag ju liksom som historia. Man kunde ju låna andra böcker.
Jo,
liksom.
Det kunde man ju. Och det fanns ju.
Kring liksom.
Ja,
sådär,
ja. Så att man ändå kunde följa med i händelserna. Ja. Men sen flyttade Lisa och du ihop i en
sen
lägenhet.
Sen tredje året, när jag, alltså på sommaren då var jag ju hemma på sommaren.
Ja.
Och sen tredje året så hade fröken Elg ordnat en annan inackordering. Jag vet inte varför, för det var aldrig tal om att jag skulle komma tillbaka till Sanna. De ville nog inte ha mig.
Nej.
Jag vet inte hur det var med de där finska. De upptäckade de där finskarna.
Yes.
Det var katten var upptäckad.
Ja.
Jag har en stor katt som låg på min säng jämt när jag kom. Jag som är kattälskare var nästan rädd för den där stackars katten.
Ja.
Den var så stor, jag fick den inte från sängen.
Nej.
En sån där kastrerad
hankatt. Ja, just det. De blir ju bamsiga.
Ja. Och så satte den naglar här med klorna i.
Ja. Oj. Jaha.
Men sen fick Lisa genom en arbetskamrat tips på en lägenhet på Kammakargatan.
Ja.
I samma hus som det var kyrkan, den här en metodistkyrka, Sankt Peterskyrka.
Jaha,
Alltså, samma hus där, samma ingång.
Ja, jaha.
Det är alldeles vid Tegnelund, alltså gårdens... Gården var mot Tegnelund, som var där uppe.
Ja.
Så då fick... Ja, det var väl hon som var skriven för det. Så det var, vi fick den tillsammans då.
Ja, det var ju toppen.
Ja, det var bra. Från sett att det var svårt att sitta och plugga. Vi hade ju bara ett rum, alltså ett rum och kök.
Ja, just det.
Och Lisa hör ju till de vänsälla människorna, så hon hade mycket...
Mycket folk.
Mycket folk kring sig.
Och, ja.
Och svårt var det att ha tanterna där. Jag inte ville.
Men plugga kunde du, för du gick ut med strålande betyg.
Ja, jag läste i alla fall. Men inte var det väl så där. I alla fall så klarade jag mig.
Ja, just det. Ja. Ja, sen var skolan avklarad.
Sen var skolan avklarad.
Vad hade du tänkt på att göra sen?
Jag hade väl tänkt att jag skulle skaffa mig ett jobb på ett eller annat sätt. Det var ju liksom min utgångspunkt. Jag fick erbjudande. Turin bland annat försökte övertala mig att fortsätta att läsa.
Ja.
Och han satt, alltså, jag hade ju liksom levt på stipendier från bokfonden hela tiden.
Ja, just det.
Plus då pension och sånt där naturligtvis. Så... tog jag väl kontakt med länsarbetsnämnden. Och det var ju då när Charles hade börjat med diktafonskrivningar och sånt där.
Just.
Och de hjälpte mig till från länsarbetsnämnden. Först skickade de mig i Sigtuna på en fransk och en engelsk kurs. Det var också en upplevelse. Så när språkuniversitetets...
Folkuniversitetet
heter det väl, som hade språkkurser ute i Sigtuna på Sigtunaskolan.
Du har gått där också.
Det var såna här 10-dagars kurser som var verkliga upplevelser för mig.
Ja.
Det var strax jag hade slutat skolan.
Jaha, på sommaren då?
På sommaren.
Jaha.
Och jag hade ju sökt och fått besked om att jag fick komma med i kursen och sen så åkte jag tåg till Märsta, åkte man väl tåg, och så skulle man ta en buss där och komma till Sigtunaskolan, och jag visste varken vad Sigtunaskolan eller jag visste inte skillnad på Sigtunaskolan och Sigtuna stiftelse, alltså humanistiska.
Nej,
jag visste inte att det var någon skillnad.
Nej.
Så, och jag hamnade på bort det humanistiska.
Jaha.
Och stod där vid vägen, och då var det någon som vaktmästare, någon som sa att du skulle nå till Sigtunaskolan. Och då fick jag vänta till bussen kom tillbaka och åka tillbaka. För då hade jag passerat Sigtunaskolan.
Ja,
och där stod det en fransk man, den här Pierre Davout och någon som hette Philipson.
Ja.
Det var franska först.
Ja,
och hade saknat mig då, för de hade haft en enskild buss som hade hämtat
hade de kursen. Hämtat eleverna?
Men
ingen hade meddelat
nej,
det.
Nej, ingen visste. Så jag hade inte hamnat på den bussen. Och, men de hade saknat mig och de tog emot mig med öppen famn.
Ja, de blev så glada.
Och mumlade franska, jag begrepp inte.
Nej, det förstår jag.
Men det var ganska lugnt egentligen. Och sen stannade det där och gick en engelsk grupp. Men sen hjälpte de mig, de här från länsarbetsnämnden heter det där antagligen.
Ja.
Det var två damer som jag hade kontakt med. Till ett diktafonjobb då på tidningen AT heter det. Som mottagare kallas det för. Jag skulle få pröva där. För det var en plats ledig. Det var en flicka som skulle sluta. Och det var bara en. Det var bara två stycken som tog emot. Och en man som heter Axelsson. Som jag heller aldrig kommer att glömma. För det var bland de bästa instruktörer jag har haft. Som aldrig hade sett en blind människa förut. Men han visade mig. Och han visade mig runt. Och han visade mig på apparaten. Och han var vänlig liksom. Och rolig. Och gick mig runt till alla redaktörerna där. Och visade mig på. Jag kommer ihåg särskilt. Det var någon Braunerhjelm som jobbade där. Och han hade. Ser du den här tuckiga Braunerhjelm, sa han. Han visade, han hade klippt av, han köpte så mycket slipsar och klippt av spetsen på slipsarna och satt på väggen. Och sånt där visade han mig på. Han var jättebesönare, Axelsson.
Ja.
Och honom skulle jag då jobba tillsammans med och vara istället för när han inte var där.
Ja.
Men det klarade jag bara inte.
Hur länge var du på det där stället?
Jag var där bara ett par veckor.
Jaha, du. Sen stod du utan jobb igen då?
Ja, då när jag slutade där, då hade... Jag var ju som en försökskanin i kanin där, höll jag på att säga, från länsarbetsnämndens damer här.
Ja.
Och då var jag Albert Berg på AMS.
Ja, det var han, ja.
Och Charles och Albert Berg var ju goda vänner och hade mycket tillsammans. Och Charles hade ju börjat med sin diktafonservice vid det där laget.
Det.
Och Albert Berg stöttade väl honom rätt mycket där och vart intresserad han också liksom.
Att, ja.
Så han tog mig på försök. Eller han lät mig börja hos sig helt enkelt. Jag fick sitta i samma rum som honom förresten första veckan.
Jaha.
Och han dikterade själv in. Och på, det var ju sådana där spolar, vet du, vaxrullar som man fick hålla på. Så skulle vaktmästarna slipa av det där. Och så höll han på att lära upp de andra tjänstemännen att de skulle diktera sådär. Och så skulle jag skriva så.
Ja.
Det var han var den som drev det hårt liksom, med de andra. De var inte särskilt glada åt det, tror jag. För de var ju vana att skriva sina manus. Det var 46 sent på hösten
som
jag kom dit. Och jag var där nog till 48, tror jag, på Dödesgatan.
Jaha.
Det var nog.
Jaha. Och sen
då,
fick du...
Det var ganska... trevligt, för då jag hade Lisa börjat jobba på Kungsgatan, så då kunde vi mötas ibland och luncha ihop.
Ja, men sen var du där ända tills du gifte dig och fick barn?
Ja, ända tills Tore nästan föddes.
Ja, vilket år var det?
52 år jag född.
52 på... vår eller höst?
Ja, nu födde januari på 52. Så jag jobbade väl egentligen till jul. Jag var ju sjuk och fick knasigt på halsen. Så jag var på radiohemmet ett par veckor.
Jaha.
Jag fick någon knöl på halsen. Som,
ja.
Och då hade jag... Ja, då var jag i sista veckan när jag väntade Tove.
Ja, Jaha, du.
Men det bara de skadade så småningom. Det var inget illa.
Nej, det var inget elakartat. Nej.
Nej. Så att, och sen började jag då skriva åt Charles. Va?
Ja. Så du så hade det när barnen var små?
Ja, jag skrev hemma här då.
Ja. Men du, vid sidan om allt detta så har du också varit aktiv i föreningen.
Ja, det har jag väl också.
Men det
ja.
Kanske var på senare, när barnen hade växt upp lite.
Jag började väl med Margareta Ringen och det kom jag ju in ganska tidigt.
Ja, där höll du på i många år.
Ja, där skrev jag deras protokoll i, jag vet inte hur många år.
Ja, just det. Ifrån stämmorna.
Från stämmorna.
Ja, och styrelseprotokoll.
Ja, sen var jag ju med i styrelsen. Jag är faktiskt inte säkert när jag kom med i styrelsen.
Nej, men du har varit aktiv innan Margareta Ringen.
Ja, ja.
Ända sedan du kom till Stockholm.
Ja, ända sedan jag tagit studenten. Alltså,
ja.
Ända sedan 46.
Ja, just det, sedan 46.
46,
ja.
47 kanske. Ja. Sen efter 47 tror jag skrev ombudsmöte. Eller, vad kallar man det? Stämprotokollen väldigt.
Väldigt länge, i många år.
Sen kom jag ju in i Riksföreningen här, DBF.
Ja, DBF styrelsen.
Ja, jag började väl att skriva, varit engagerad och skriva ombudsmötesprotokollen först.
Och det gjorde du länge, i många år.
Ja, det gjorde jag. Och sen kom jag väl, 64 kom jag väl in i styrelsen.
Jaha.
Och då var jag väl, jag var väl vice sekreterare. Först var jag Gedin som var...
Var han sekreterare?
Sekreterare.
Jaså.
Mest jag... För jag fick skriva hans protokoll väldigt mycket för
ja.
Han avvek ifrån samma.
Ja, det förstår jag. Han hade väl viktigare saker att driva och göra.
Ja, men han hade sitt namn under i alla fall.
Jaha.
64-76 har jag för mig att det var.
Jaha, i 12 år.
Ja, som jag var med i styrelsen.
Ja. Lade du sen av DBF-engagemanget?
Ja, jag tyckte, för då var jag ju anställd på tryckeriet och sådär. Jag tyckte inte det var så roligt att vara...
Nej, styrelseledamot.
Nej.
Ja, du har ju varit anställd hos DBFs tryckeri. Ja. När var det då?
Jag började väl med de här kopistkurserna då. 70-71. Och sen tog vi ju över. Så 72 var jag väl deltidare där.
Men sen när det flyttades ut till Enskede då?
Då 75
flyttades det ut.
Då flyttade jag ihop i tryckeriet där. Då satt jag där.
Så. Ja.
Då satt jag 10 år nästan. 84, 9 år.
84 slutade du?
Ja.
Jaha. 84 på våren eller?
Ja, mitt i sommaren.
Mitt i sommaren slutade du, jag tänker. Ja. Ja, du har en skiftande yrkeskarriär. Men sen har du ju, förutom det så har du ju på fritiden i många, många år undervisat i punktskrift.
Jag gjorde ju det medan jag var hemma då. Hade jag ju sådana här cirklar, avbildningscirklar.
Ja, just
hela
det.
Hela 60-talet egentligen här på.
Ja, i Stockholms blindförenings regi.
Ja, just det.
Är det någonting som du skulle vilja... tillägga till det här samtalet? Något viktigt som vi har glömt att prata om? Som är viktigt för eftervärlden att få veta hur det var förr i världen?
Ja.
Nej, jag tror vi har fått med det mesta.
Ja, vi har fått med det mesta tror jag.
Ja.
Vad som är bra nu när de lotsar ut nya ungdomar ut i är väl att de ser till att de får lite... Jag får lite allmän orientering i dit de hamnar och sådär. Det är väl vad jag har saknat liksom under tiden. Jag var så oförberedd på allting på något sätt.
Men en sak måste jag fråga dig. Fick du upprättelse av rektor Ek någon gång?
Nej, han tyckte nog fortfarande att jag skulle ha stannat vid min läst.
Då får jag verkligen tacka dig för det här samtalet, Vera.